Värvet görs i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
En specifik berättar att snart kommer ett 20-tal av hans vänner som har dömts på de här chattarna komma ut. Och då kommer det bli lugnare i den delen av Stockholm där det här nätverket har sitt inflytande. Mm.
personer larmade polisen om skottlossningen i Fittja centrum strax efter 5:30.
Under onsdagsmorgonen var det ännu ett sprängdåd i Kista.
Polisen larmades till bostaden i Tullinge strax efter midnatt. Där hittades den skjutne svårt skadad i överkroppen.
De senaste veckorna har det kommit flera stora åtal mot det som beskrivs som ledarskikt i kriminella nätverk, där material från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat är en del av bevisningen.
Vad var Encrochat? Ja, ett krypteringsverktyg, ett operativsystem, och i kriminella kretsar kunde man köpa speciella telefoner som då skulle vara ospårbara, idiotsäkra. Tills franska polisen knäckte koden och helt plötsligt kunde läsa allt. Det Mantalio skildrade i sin första bok Tills alla dör, upprinnelsen till gängvåldet i Sverige. Nu är han tillbaka med uppföljaren När ingen lyssnar, och då har han höjt blicken och berättar om knarkbossarna, Encrochat och miljardindustrin, drogernas flöde in i landet och beställningsmorden. Hittills i år har ett 10-tal dött i gängkriget. Så mer om det strax i detta samtal med dagens gäst som föddes för 40 år sedan och som växte upp först i nuvarande Kosova och sen i Borlänge. Här är Värvet avsnitt 569 med Diamant Salio.
Fan, ingen kroppshållning längre.
Nej, precis.
Jag... Deadbod dessutom.
Det var det jag såg, det var därför jag tänkte
exakt.
Jag hjälper dig upp lite här nu. Men ja, fint att du är här. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag känner att jag är lite... mer harmoni just nu än vad jag var för någon vecka sedan. Jag kände att jag var otroligt stressad för att hinna färdigt med den här boken som jag har hållit på med länge. Mm. Men nu kan jag liksom njuta av att bara inte ha någonting att hinna med.
Mm. Men har du varit lite ledig från SVT för att göra det?
Ja, jag har varit ledig. Jag har jobbat parallellt med den här boken i 16 månader. Och gjort över 100 intervjuer med olika människor, många kriminella. Och senaste, egentligen sen oktober, så har jag försökt vara tjänstledig på halvtid, men jag jobbade över 150% tror jag i oktober, november på SVT, fast jag var halvtidstjänstledig.
Okay.
För att det var massa annat som hände, kopplat till den här kurdiska räven för övrigt. Vi åkte till Turkiet och gjorde ett reportage, en dokumentär om honom och en annan kille som är efterlyst och håller sig undan där. Och det tog ju massa tid i redigeringen och så vidare och så vidare. Så fick jag liksom kompa ut jättemycket över tid. Och, så jag har varit ledig helt och hållet från SVT kan man säga på schemat sen årsskiftet. Men jag har ju ryckt in på grund av att det hänt så mycket och kommenterat.
Men du, Diamant, om du skulle säga fel saker i den här intervjun, alltså råka nämna fel namn eller whatever liksom... skulle det kunna få jobbiga konsekvenser?
För första gången, alltså nu har jag bara skrivit en annan bok, men jag har gjort otroligt många svåra publiceringar under mina år som journalist mot jihadister, extremister och de kanske värsta av alla, fotbollshuliganer som är otroligt aggressiva, i alla fall på Twitter och så vidare. Och det är kanske första gången som jag verkligen har tänkt på att det här är faktiskt en ganska farlig, alltså det kan få konsekvenser som jag inte riktigt har räknat med innan. Så att jag har försökt läsa varenda ord i boken otroligt noggrant, se till att fakta är korrekt och att människor har fått bemöta, och att jag har försökt i det här fallet de som jag bedömer som mest våldspotentiella även mot mig, så jag har försökt att förklara otroligt tydligt att jag kommer skriva det här och det här vill jag att du ska kunna bemöta om du vill. Jag kan inte heller gå runt och, det är som att så här, ska jag gå över den här gatan? Ska jag köra den här bilen? Det är halka på vägen. Alltså man kommer ändå behöva ta sig framåt i livet. Och jag kan inte hålla på att vara journalist och speciellt inte göra den här bevakningen. Om jag ska gå runt och oroa mig för 1000 olika saker. Det grundläggande är att man är korrekt och att man gör sitt jobb bra. Och att i mitt fall så väljer jag faktiskt att inte vara rädd. Att göra ett val att inte vara rädd än att gå runt och så här potentiellt vara rädd. Det tycker jag är skillnad.
Jo, fast jag tänker mig att om någon skulle hota hota mig till livet, då tror jag inte att jag skulle kunna välja att inte bli rädd.
Tyvärr tror jag att man som journalist är så pass van idag att människor hör av sig och är rasistiska, hotfulla, till och med hotar till livet ibland. Och visst, man anmäler det. Jag har gjort anmälningar förut när jag fick en, efter en publicering gällande högerextremister, så fick jag ju massa saker hembeställda till min adress som de kunde hitta väldigt lätt då, och fick ett kuvert, ett brunt kuvert med påklistrade bokstäver, nästan för så här, som att någon har tittat för mycket på film, med en kula i. Och det blir såklart obehagligt. Och speciellt när också de börjar hänga ut mina anhöriga vid den publiceringen på, i det fallet på en rasistisk sajt, eller nazistisk sajt ska man väl säga, Nordfront är väl det. Och det är ju så de försöker komma åt den, när man inte kan liksom så här penetrera den som man vill komma åt, och försöker de ju runt omkring. Men ja, jag har med det i mitt bagage, så har jag lärt mig mycket om mig själv också, hur jag hanterar stress. Och också hur de här fungerar, människor som vill komma åt den. Och det vill jag säga, då har jag valt i samråd också såklart med mina anhöriga, där jag informerar om att det här är en svår publicering, men jag gör det av de här skälen. Det här är viktigt och det förstår de. Även fast de också, de jobbar inte med det jag gör. Och därför tycker jag att det är ett val i sig. Varför finns det annars utrikeskorrespondenter som åker till fronten i Ukraina? Eller till Syrien, eller vart man nu åker, eller läkare som tar risker, dykare som tar risker. Man måste ju välja att göra det här på samma sätt som man väljer andra yrken.
Jo, men ja, fast nu har du ju fru och barn, liksom, uppenbarligen så finns det ju ofta, det blir collateral damage i konflikter, det har ju du skildrat också, när man hotar eller till och med dödar anhöriga.
Ja, lyckligtvis är vi inte riktigt där än i Sverige. Och det är klart att skaffa barn är ju, det blir liksom ett extra, man måste ett extra hänsyn att ta såklart, men samtidigt så har jag en fru som också är, hon är medveten, hon förstår vad jag gör, hon har varit med mig länge och stöttar mig i det jag gör. Men återigen så landar man i det här, ska man också backa undan från att skriva det som är relevant? Varför ska jag då ska jag inte skriva den här boken alls. Då ska jag inte hålla på med, då kan jag göra någonting annat. Men då har man ju någonstans förlorat. Det är en demokrati vi lever i. Alltså om man ska dra det på den nivån, i grunden handlar det om att vi lever i en demokrati. Man måste stå för det man tror är rätt. Och jag vet att jag har många som förstår vad jag sysslar med, även de som är kriminella. Sen finns det potentiellt otroligt farliga människor. Och det är förutsättningarna. Men jag tänker inte backa undan för det.
Jag menar nu liksom 100 intervjuer inför den här boken, varav många av dem då är liksom kriminellt belastade, verksamma. Hur tas du emot?
Förvånansvärt bra skulle jag säga, oftast. Många som svarar faktiskt, i vissa fall när jag har skickat brev till sådana som är dömda, så har några faktiskt inlett brev så här: tack för att du hör av dig till mig. Och att jag får möjlighet att bemöta. Vilket man kanske inte fattar som utomstående, men man ska komma ihåg, det här är människor som ju vill ha en chans, som sitter isolerade kanske i många år eller kanske på livstid. Och så här ska någon liksom så här berätta detaljer om vad de har gjort som är fruktansvärda. Och att det ger ändå så här respekt, tycker jag. Sen finns det de som svarar så här: din jävla unge, och om jag får tag på dig så ska du få se. Och man vet att det här är en kille som har skjutit en massa skott in i en annan människas kropp, som en liten 16-åring, och suttit på statens särskilda ungdomshem lite mer än 2 år och kommit ut igen, och vet att det här är en person som inte mår bra, som ändå är, man bedömer som ska vara ute i vårt samhälle samtidigt. Det sådana medier finns ju också. Men det är inte det som skrämmer mig mest, om jag ska vara ärlig. Det är mer de här som inte hör av sig. Eller som kommer med väldigt subtila budskap som jag också har fått.
Ge ett exempel.
Av olika skäl så vill jag inte ge det exemplet. För att inte skrämma upp personer i onödan.
Okay.
Men det är det subtila som är det sätt som ju de här personerna försöker med.
Mm.
Vissa är ju smarta och det är de smarta som man ska vara extra försiktig med. Men det är för att komma åt den, som jag sa innan, liksom, att det är, hur försöker de här personerna komma åt den när de inte själv vet att, när de vet att de inte kan toucha mig, att jag inte kommer backa undan, så kan de försöka ta personer runt omkring. Mm. Eller så här, åtminstone insinuera.
Just det. Mm.
Och det är så det är. Det är inte, det är så det är för åklagare, advokater, alla möjliga människor. Och det handlar om, man kan inte, liksom, inte backa undan och ge efter, för då har man ju förlorat.
Nej, men på ett sätt så kan man väl kanske tänka sig också att eftersom du är så initierad och professionell i det du gör, att det på ett sätt kanske är lite, alltså det kanske är fel ord, men smickrande också att du faktiskt har koll på det här.
En del kan ju bli smickrade, mm, absolut. En del är ju, alltså många av de här killarna har ju någonstans hamnat i det här för att de har sökt bekräftelse, tillhörighet. Att bli omskriven i en bok är ju någonstans en bekräftelse på att man finns. Man vet att andra på anstalterna kommer läsa det här. Mm. Så man är ju någonstans också ett verktyg till att stärka, att visa att de finns. Mm. Så jag inbillar mig att de har egentligen inget att vinna på att ge sig på någon som mig. Men det beror ju på hur bra man är i sin journalistik, vad man lyfter. Det hänger idolporträtt som jag sysslar med. Och det har jag varit tydlig med också.
Mm.
Det här är bara så sanningsenligt som det bara går. En del kommer bli förbannade, kränkta. Och man vet inte alltid vad man blir kränkta över heller. Det kan vara, alltså inom rättsväsendet, man vet inte vem som kan reagera på vad. Men jag vet i alla fall att jag har gjort ett ordentligt jobb.
Mm. Men alltså nu, jag är ju ibland olika duktig på research. En grej som inte, och där, du var ju lite inne på det här, jag antar att jag förstår varför, men det går ju till exempel inte att veta var du är skriven. Det går inte att hitta.
Nej, det är bland annat en konsekvens av den här kulan som jag fick för något år sedan.
Mm.
Och jag har flyttat sedan dess och med tanke på det jag bevakar och de personer jag rapporterar om konstant så har jag skyddade uppgifter.
Mm. Var det svårt att få?
Nej, inte i det här fallet. På grund av det jag jobbar med.
Mm.
Men alltså det, jag har inget emot att ifrågasättas, konfronteras på mitt jobb. Men inte komma och knacka på min dörr där personer, mina grannar, andra anhöriga som inte alls har med det jag sysslar med att göra ska behöva uppleva det.
Mm.
Det är min profession. Och ibland har jag träffat killar när jag varit ute i någon förort som var så här, i alla fall efter första boken, som kunde reagera så här, men du tjänar pengar på det här. Och så bara, ja, för det första, att skriva en bok är inte att tjäna pengar. Det är jäkligt mycket slit och lite pengar,
mm,
om man tror att det är för pengarna man gör det. Och sen frågade jag bara, det var liksom inte lönt att gå in i den diskussionen, utan jag frågade bara så här, har du läst boken? Nej, det har jag inte gjort. Men gör det först så kan vi prata om det här sen. Så den typen av diskussioner tar jag gärna när jag arbetar.
Jag förstår. Mm.
Det är ju en helt horribel situation som det är nu, som det har varit, ja, med december, januari, februari och nu en bit in i mars. Det är exempellöst.
Du kallar det för ett krig.
Ja, det är ju mellan två hänsynslösa parter.
Du, häromdagen var polis Mats Lindström, som ju du har pratat med också. Han var gäst i söndagsintervjun. Lyssnade du?
Faktiskt inte, jag har missat det här helt. Okay. Men jag vet mycket väl om det här.
Ja, jag förstår det. För att du och han har ju lite samma bevakningsområde, tänker jag.
Ja.
Och verkar ju, han verkar ju liksom du vara liksom, vad ska man säga, alltså, kan man prata om passion?
Ja, absolut. Det krävs en viss besatthet till och med för att kunna bry sig om det här. Det är hundratals personer du ska hålla reda på och veta hur de ser ut, vilka lojaliteter de har, vilka som är deras syskon. Helst ha lite koll på deras bakgrund också. Men så här, misslyckad skolgång, diagnoser, SIS-hem och allt det där. Farsa som inte finns kvar. Och det, jag tror att på så sätt så delar väl jag och Mats kanske den besattheten eller passionen eller vad man vill kalla det. Mm. Att vi nördar ner oss. Och det här är mitt nörderi då. Mm. Och det kräver ständig uppdatering för det fylls ju på hela tiden med nya barn som är svåra att hålla reda på.
Du, förlåt, alltså nu har jag... Jag har researchat dig liksom...
När jag kom hit så började du researcha.
Ja, exakt. Så det var jävligt tajt. Nej, men däremot så har jag liksom läst båda dina böcker samtidigt och sett alla dokumentärer jag hittade som du ligger bakom. Så att det är lite min hjärna är lite rörig. Men jag får ju känslan av att du har ju varit på polishuset mycket och pratat med dem, eller?
Ja, men lite grann. Men kanske inte så mycket sådana samtal. Däremot så pratar jag mycket med poliser i olika roller som är förbannade på polisen, på myndigheten, på cheferna, sådana som har olika funktioner inom polisen. Och oftast är de samtalen utanför arbetstid och utanför polishuset.
Mm. För det, jag menar, det verkar ju som att det finns en väldigt stor uppgivenhet av de som jobbar typ på, i Järvaområdet liksom.
Jag skulle säga att det finns en uppgivenhet, kanske inte bara Järva, utan mer inom polisen så finns det olika läger. Och ett läger tycker att allt från polisorganisationen, omorganisationen som skedde 2015, har lett till en usel utveckling till den situation vi har idag. Att det är en av förklaringar till att man har lämnat ett maktvakuum i förorterna till exempel, att när polisen försvann.
Vad hände 2015?
Då skedde en stor omorganisation inom polisen där man skapade polisregioner och fick liksom så här, man hade från början specialiserade narkotikapoliser som försvann, närpoliser som försvann, sådana som hade lokal kännedom om små busar och storbusar i sina områden. Mm. Och i samband med det så tog ju många lite kliv framåt. Tjänade pengar på narkotika, köpte in vapen och så vidare. Skapade konflikter.
Polisen syntes inte lika mycket och då kunde man göra business.
Då kunde man göra business och den här, i min första bok så skiljer jag en konflikt som börjar 2015. Det börjar året efter att polishuset stänger igen i Rinkeby. Så närvaron minskade. Och man beskrev det som från lokalt håll som att när staten lämnade så kom kaoset. Och det här hände ju på flera håll. I Skåne, i Malmö framförallt, så fanns ju likartad konflikt mellan kompisar. I Göteborg, den konflikten i Biskopsgården, som har krävt säkert 20-tal liv idag.
Och en polis.
Och en polis, dessutom. Alltså det är ju tre olika konflikter som i princip nästan har börjat ungefär samtidigt. Så poliser som då är missnöjda med den här organisationen brukar oftast använda det som en förklaring till varför det har gått snett. Och sen finns det ju såklart mycket annat. Vi hade en flyktingkris i världen. Det kom ju jättemycket människor och var hamnar de till slut? De hamnar ju oftast i våra förorter. Hos släktingar som redan var, bodde i trånga lägenhet, så fick de så här öppna upp för fler människor. Mm. Var hamnar de här barnen som skulle börja skolan? Jo, i våra redan svaga skolor i våra förorter där många inte klarar skolan redan. Och så vidare. Så att trycket var så enormt de åren när närvaron var väldigt låg.
Mm. Okej, okay, så det pratar polisen om. Vad pratar de mer om? För du sa att det fanns flera läger.
Ja, men många som jag har pratat med är ju också väldigt missnöjda med sina chefer. Tycker liksom att det finns, man vill typ släcka bränder. Man vill liksom inte jobba långsiktigt. Det är något som ganska många har berättat om i den nya boken. Och då gäller det oftast de som jobbar med utredningar, spaning och liknande. Att man inte tycker att man ser liksom, vad finns det bakom den här kullen egentligen? Vad finns det för potentiell resa som den här 16-åringen som är farlig idag men inte farlig nog kan göra om vi inte agerar på något sätt? Och den långsiktigheten beskriver då flera att man saknar inom svensk polis bland annat. Sen är utredningen liksom så här, som också har debatterats, att man inte är tillräckligt många utredare. När vi har haft rekordmånga mord som har liksom ökat år för år, så har utredarna inte ökat i den takten, vilket gör att många är belastade, en del gråter för att de inte hinner med. Och det är inte så här dumma människor, det är sådana som vill göra sitt bästa, som vill ge upprättelse till de drabbade.
Mm. Och det känns som att nu i valrörelsen så tävlade många partier om vem som kunde säga högst antal poliser som skulle in i tjänst. Men jag antar att det är en stor fördröjning på det där.
Ja, och varje förändring, eller vad sa den polisen i tjänst?
Ja, men var det inte det? Skulle inte liksom Moderaterna tillsätta 4 000 nya poliser eller vad det nu var?
Ja, precis. Och det tar ju tid. För sen går det ju, men folk i pension också, och så ska de placeras någonstans. Och vad är det för sorts poliser man behöver?
Mm.
Ja, men visst, fler ska synas, men också fler ska utreda brotten.
Mm.
Det behövs ju datakunniga människor som kan sköta mobiltömningar, datatömningar och så vidare. Det kan inte jag göra. Alltså jag är även som report, man utgår från sig själv eller sin arbetsplats. Vad är jag bra på? Jag är usel på allt som har med data att göra. Men jag kan ta folk. Jag har inget emot att röra mig ute på fältet. Man behöver olika specialiseringar för att göra ett bra jobb.
Mm, visst. Ja, så att polisen sitter i en riktig jävla pissits. Och skolorna sitter i en riktig jävla pissits. Alltså, ja.
Ja, skolan, alla sitter i en pissits. Nej, men... Alltså sen har vi, jag tycker alltid att det är viktigt att lyfta att vi har otroligt isolerade samhällen idag. Där det sker upplopp i samband med koranbränningar, där färre människor vaccinerar sig, där överdödligheten är hög när pandemin slår till, där arbetslösheten är hög och så vidare. Vi har någonstans som samhälle skapat det. Jag tror att Sverige, svenskar, har en bild av sig själva att man är otroligt humanistiska. Och det är man ju på många sätt, att man släpper in många människor. Men man måste ju också se till att människor tas om hand som kommer hit.
Mm.
Och om du pratar med någon som har bott i Sverige 20 år, vilket jag har gjort många gånger, och som säger att amen, jag kom hit så fanns det åtminstone etniskt svenska grannar. Nu finns det inga.
Mm.
Var har alla tagit vägen? Jag har inte haft någon som har kunnat hjälpa mig, lotsa in mig i samhället. Jag träffar ingen som är etnisk svensk. Jag träffar bara människor som pratar samma språk som jag. Mina barn går i den här skolan. Alltså det krävs så mycket av enskilda människor som växer upp eller bor där med sina barn för att kunna ta klivet in i integrationen.
Mm.
Hur ofta går du som lyssnar på det här aktivt till Rinkeby, till Skäggetorp för att integrera dig själv och dina barn med människor som bor där?
Mm.
Du gör inte det. Det är väl lika svårt för de människorna att göra samma resa mot dig.
Mm.
Så vi har ju skapat isolerade öar där människor bor, också mycket nära landsmän. Vissa grupper har mycket lättare att integreras för att de har haft möjlighet att gå i högskolan i sina hemländer. Alla har inte haft det. Vissa har bott ute i öknen och en del är analfabeter. Alla har olika förutsättningar, men folk är inte lika. Men man måste förstå att utmaningar ser otroligt olika ut i olika stadsdelar. Men att ingen vinner på att man bara sitter på sitt arsle och bråkar om hårda straff. Och tror att det är lösningen när det är långsiktiga också, att hur tar vi hand om människor? Vad ställer vi för krav på människor? Hur gör vi det här i armkrok med varandra?
Mm. Men ja, det är en lite svår sits, tänker jag, för att vi borde ta emot mycket människor, för Sverige är ett litet land liksom, men vi måste ju på något sätt, som man späckar en köttbit med vitlöksklyftor, så borde det, alltså, så hade det ju varit vackert ifall man kunde sprida människor så att de på riktigt mötte etniska svenskar, så att säga. Men med politiska verktyg tänker jag mig att det är ganska svårt, eller? Alltså många kommuner har ju stängt, så att säga.
Precis. Så vad kan man ställa för krav på en del kommuner som är rika, som inte vill ta emot så många människor? Mm. Alltså, det måste ju ske någon form av, tror jag, vill man ha en öppenhet så måste man också ha en plan för vad man ska göra med alla människor så att människor får de absolut bästa förutsättningarna. Mm. Alltså, det är en sak att ge harbor, alltså genom skydd. Nu blossar kriget för fullt i Ukraina. Men hur gör man på sikt 10 år in i den här konflikten så att människor och barnen här kan gå i skolan, lära sig språket, att föräldrarna kan rota sig här? Alltså det finns en enorm rotlöshet. Rotlöshet bland vuxna som har trauman från sina hemländer, som har inte liksom slagit sig till ro i det här landet. Jag hörde det här uttrycket av en somalisk farbror som sa att många av oss har kommit hit med ett bagage, men vi har fortfarande inte öppnat upp väskan, packat upp. Och det tycker jag är otroligt beskrivande för vad jag upplever att en del föräldrar som jag träffar känner, att de flydde i all hast eller lämnade någon flyktingläger eller kom hit av andra skäl och tänkte att amen, det är tillfälligt. Sen har åren gått, decennierna har gått, och man drömmer sig fortfarande tillbaka. Man har tjänat lite pengar som man investerar i ett hus i hemlandet som man kan vara i någon vecka, någon månad per år. Men här har man fortfarande inte riktigt slagit sig till ro. För att det här är inte det land man hade förväntat sig att man skulle leva i. Men barnen också, som har vuxit upp och fötts här, som heller inte har kunnat slagit sig till ro för att föräldrarna inte slagit sig till ro. Hör föräldrarnas upplevelser om, som kanske är missnöjda med det här landet eller vad de kan vara. Alltså de här som hamnar i det här glappet emellan, om du förstår vilka jag menar. Jag tror att om man vill förstå vilka de här grabbarna är, en del av dem i alla fall, som hamnar i de här problemen, så är det precis de här som har rotlösheten, inget sammanhang, föräldrar som har den här också viljan att gitta härifrån när de får chansen.
Mm. Och du har ju pratat mycket om det här också, men jag tycker det är en väldigt, väldigt viktig poäng som du belyser där, att har man inte haft svenskan hemma liksom, så när man börjar förskolan eller skolan så ligger man så jävla mycket efter så man kommer aldrig kapp liksom.
Nej, och där kan man ju tycka vad man vill och rösta hur man vill och vara förbannad på invandringen hur mycket man vill, men det är fan inte rättvist för något av de här barnen som växer upp här. Jag vet att nu har den knappt med sig ett ordförråd eller kan liksom så här förstå vad bokstäverna är, för, alltså vilka bokstäver som formulerar ens eget namn ens när man börjar i förskoleklass. Mm. När barn i innerstan har en helt annan språknivå och att lärarna måste börja liksom från förskoleklass att fokusera allt på att kompensera för språket. Alltså det är ju bara orättvist.
Mm. Jag tänker så här, nu kommer mina innerstads 5 cent här, men jag tänker att min son spelar ju väldigt, väldigt mycket basket. Och idrotten har ju faktiskt en väldigt viktig funktion, tror jag. Alltså, eller skulle kunna ha. Man ser det lite i någon av dina dokumentärer, liksom, att man har fotbollsprojekt och sådär. Men för mitt barn så tänker jag mig så här, fan vad nyttigt att få åka till liksom, ja, men Tensta och ha en bortamatch, så att säga. Mm. Eller åka på läger och träffa kids från andra delar av Sverige, liksom.
Ja, men jag tror att jag håller med att idrotten tror jag kanske är, när vi har fått mer och mer isolerade öar som vi har fått, så är idrotten fortfarande det som är nerverna som går emellan de här öarna som ger kontaktytor för barnen.
Mm.
Men det är ju tillfälliga kontaktytor för föräldrarna då.
Mm.
Och man vet, alltså, idrottsforskningen visar att föreningsaktiva personer minskar ju. Ja, speciellt även i glesbygden, men också i förorterna framförallt. För det finns inte den här traditionen att man ska engagera sig ideellt i föreningslivet i många andra länder. Så det man kanske har bara tagit för givet från, ja, men så här, i den svenska idrottsrörelsen kan man inte riktigt ta för givet heller.
Mm.
Så ja, idrotten är så bra, men alla har inte den möjligheten. Och sen vet jag att flickor inte har den möjligheten, för en del föräldrar vill inte att de ska idrotta, inte ens gå på simlektioner. Hur gör man då? Man måste ju så här, det finns så många bra initiativ och föreningar som gör det bra ifrån sig, men det kan inte vara bara de som ska göra det, utan jag tror att man måste kanske så här systematisera i större utsträckning själva blandningen eller kontaktytorna på något jävla sätt utan att jag har något svar på det. Men jag har varit med om liksom så exempel där jag rapporterade med en skola i Kalmar. Eller vad det kallas, förlåt, Karlskrona kanske det var. Där två så här, en rik skola, en fattig skola, en av skolan hade en massa läkarföräldrar, barn, och den andra hade en massa nyanlända som föräldrar. Och efter att jag hade gjort de här två besöken på de här två skolorna som skiljer sig väldigt mycket åt, så började de här skolorna ta initiativ till att låta klasser träffas i olika sammanhang. Senast jag hörde så hade det avtagit lite. Det är så. Man tycker att man börjar med någonting, sen kan någon lärare byta sig ut eller nya klasser. Och det är svårt att systematisera det. Och jag tror det behövs systematisering.
Ja, men tänker du liksom att, så här, för att som jag har förstått det så i då problemområden inom situationstecken så läggs skolor ofta ner och sen så tänker man att ja, men då löser sig allting för då sprider vi de kidsen som är lite på glid och så hamnar de i en medelklassskola och så ordnar sig allting. Vad är dina tankar kring det där?
Ja, men jag vet att man har försökt. Man har stängt ner till exempel en skola i Skäggetorp i Linköping där det var 37% tror jag som hade behörighet till gymnasiet. Mm. Otroligt lågt. Och då, där, den skolan stängde man igen och sen har man skickat ut alla elever på olika skolor. Och jag träffade faktiskt, när jag var där i höstas, två killar som hade blivit då utslussade som hade positiva erfarenheter av det. Men de berättade också att de gärna inte berättade för sina klasskompisar var de bodde någonstans. Mm. För att det kunde uppfattas som stigmatiserande. Att de bara så här, aha, är du därifrån? Då förväntas de vara på ett visst sätt. Men risken är också att de föräldrar då som kan i sin tur flytta sina barn från de skolorna till andra skolor. Att man bara flyr hela tiden från skolor där det blir en viss procent med barn med utländsk bakgrund.
Mm.
Men jag, som sagt, jag vet inte. Jag har gjort reportage i Danmark om exakt det här där man stängde ner en skola. Det här var på Jylland. Och där man stängde ner en skola och flyttade ut eleverna också på andra skolor. Då var det så här, det ska vara max så här många procent, jag tror det var 25-30% barn med utländsk bakgrund i varje klass. Det skulle vara en viss procent tjejer i varje klass för att få en bra blandning. Och där var det ju också föräldrar som jag pratade med utländsk bakgrund som tyckte att det var jättebra för deras barn och barnen pratade bra danska. Och rektorn som vi träffade då tyckte att det var positivt. Så att, alltså, alltså man gör i alla fall någonting.
Mm.
Någonting. För alltså man bara sitter, som sagt, och rulla tummarna och babblar om hårdare straff och att det är invandrarnas fel, att vi har för mycket alltså det gör ingen skillnad. Det gör ingen skillnad för den här generationen.
Mm.
Och det är den här, vi måste ju göra någonting åt situationen som den är. Vi måste bara acceptera att vi har liksom ett schackbräde eller pjäser som vi måste spela med utifrån bästa förutsättningarna. Vi kan inte förändra spelreglerna. Vad jag vet i alla fall.
Mm.
Och då måste vi ju se till att göra någonting åt det problem vi har.
Mm. Är det någon gång liksom som politiker hör av sig till dig och som sakkunnig typ?
Alltså väldigt ofta som partier, politiker hör av sig och vill att jag ska komma och prata med dem och så vidare. Men jag säger faktiskt nej när det är partiknutet. Och det är enligt en SVT policy.
Okay.
Men om låt säga att
Gunnar Strömmer.
Men säga att Gunnar Strömmer samlar liksom representanter från alla partier och vill ha liksom så här att jag ska presentera liksom min bild som journalist av det jag ser utifrån alla jag pratar med.
Mm.
Så är det någonting annat. Men att bara Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, det är någonting annat.
Ja, jag fattar. Men du, jag tror att det var någon av dina dokumentärer så avslutar du med så här, jag har inte svaren. Men jag menar, jag hör ju på dig, du funderar ju väldigt mycket på hur,
alltså, har jag låtsas ha svaren?
Nej, men du är ju på någonting, liksom, du ser ju, det verkar ju som att du har misstankar om vad som skulle kunna funka, vad som skulle kunna liksom, i alla fall förebygga att det blir värre.
Nej, men jag känner att jag jobbar med det här på ett sånt sätt att och träffar så många olika lager i den här världen som tillsammans på olika sätt analyserar problemen och vad som behöver göras. Och kanske att jag blir någon form av så här röstspråkrörare, man ska säga, för alla de här rösterna. Mm. Jag försöker koncentrera några av de sakerna som jag själv landar i när jag har pratat med alla de här personerna. Så jag ser mig inte själv som en, ja men det här är svaret, utan egentligen vad jag ser utifrån de här människornas perspektiv som många återkommer till, vilken åskådning de än må ha eller vad de jobbar efter, så är det här, de här sakerna som alla verkar överens om.
Mm. Men utifrån den diskussionen då om lösningar, nu frågade du alldeles nyss lyssnarna hur många av dem som på något sätt ens rör sig i de här miljöerna. Vad liksom den här ganska välgöda medelklassen som lyssnar nu, gissningsvis. Vad tänker du, vad har vi för ansvar? Jag känner ju när jag läser på om dig att det du bevakar, det är det enda vi borde prata om egentligen.
Vi har ju klimatkrisen och,
jo,
ja, och matkrisen och elkrisen.
Det är sant.
Så jag är mycket väl medveten om att det här är inte det enda bekymret människor har att tänka på. Om man är ensamstående mamma, man måste betala sina räkningar och att integrera sina barn kanske långt ner på priolistan när det handlar om att överleva.
Mm. Samtidigt så tänker jag så här, jag har barn. Jag har en 11-åring och en 14-åring. Vad växer de upp i för? Så här, ja, jag vet. Vi är liksom privilegierad medelklass.
Mm.
Men alltså, det känns ju också som att det allting eskalerar ju.
Ja, det är på ett sätt jag gör det. Sen är ju det, man ska komma ihåg att de flesta människor upplever inte att de kommer bli ihjälskjutna, oroar sig inte för det. Så det här är ju kanske en storm som sker och förflyttar sig runt om i landet, eller en eldhärd. Och för något år sedan var den eldhärden mest koncentrerad i Järvaområdet. Nu är det i södra Stockholm och sen Kalmar och sen Eskilstuna och så vidare och så vidare. Så att det sprider sig. Så att det är klart att många kanske behöver vara medvetna och oroliga, men de flesta behöver lyckligtvis inte vara det och kan oroa sig för elräkning istället.
Mm. Stort tillslag i min gamla hemstad Strängnäs häromdagen.
Jag har varit flera hundra kilo narkotika.
Exakt.
Så det finns ju, alltså narkotikan är ju, om man ska ta en så här, vad kan man göra då? Okej, om man nu tycker att det är kul flykt från verkligheten, eller om man nu tänker liksom hur man motiverar att man snortar kokain eller köper amfetamin och så vidare och så vidare. Det är ju näringen, bränslet till människor som livnär sig på att sälja narkotika, på att köpa vapen, på att ha ihjäl rivaler. Så det ska man ju vara otroligt medveten om. Och även om man nu är medveten om det, så kanske man inte bryr sig det minsta om det, för att det är så lätt att skjuta ifrån sig det här till någon annan. Jag själv, vad kan jag göra? Och så vidare och så vidare. Men det är ju ett sätt att vara medveten, att kunna påverka. Men överlag så tror jag, alltså vi har segregerade öar. Jag är inte för att människor bara, men nu ska jag flytta dit för att jag vill inte flytta dit själv med min familj. Jag har gjort en klassresa. Jag ska inte göra det, för att jag som individ vill ju det absolut bästa för min dotter. Hon ska inte behöva göra samma resa som jag har gjort.
Mm.
Hell no. Och jag tror att många tänker så. Så är det. Däremot behöver det göras saker på en nationell nivå. Hur bygger man för att det ska bli mer blandat?
Mm.
För att människor ska ha råd, om man har 7 barn, och kunna bo i en lägenhet som har plats för 7 barn. Hur ska man prata om att är det bra att ha 7 barn i Sverige? Vad får det för konsekvenser? Hur kan man stötta föräldrar med 7 barn som har det tufft? Hur kan man stötta ensamstående mammor med 7 barn som har det tufft om de har 1-2 urspårade barn som behöver tas om hand, hjälp, få stöd i skolan, istället för att de ska ens överväga att skicka dem till någon uppfostringsanstalt i sitt hemland där de är fastkedjade, vilket en del faktiskt gör i ren desperation.
Wow.
Mm. Det är typ sådana saker som jag tror man måste göra, men också så här, Ja, jag vet inte. Jag har på senare tid faktiskt reagerat lite på att jag hör till och med från vissa så här vänstermänniskor, ganska ofta sådana som själva har utländsk bakgrund, ska tilläggas, som säger men Danmark gör i alla fall någonting. Där har man ju bestämt sig för att riva bostadsområden för att det ska vara mer blandat. Man ska ha max antal, med så här viss procent med utländsk bakgrund för att det ska vara mer blandat. Personer som har kriminell bakgrund kan vräkas och skickas iväg. Får inte vistas i ett område. Alltså det finns ändå en verktygslåda som är ganska extrem. Och som vi länge tror har sett som en extrem verktygslåda. Och bara, vad håller de på med, de här galna danskarna? Men de galna danskarna har inte lika många ihjälskjutningar. Danmark, Finland, Norge hade förra året 10 dödsskjutningar tillsammans. Mm. Och Sverige hade 6 gånger mer.
Ja, du fick en fråga om det här på Twitter som du negligerade. Så jag kan väl ta den då. Varför är det liksom, varför har Oslo ingenting? Jag menar, Oslo är ju ökänt för sina dyra hamburgare.
Men också, och narkotika.
Ja, exakt. För att det är extrema mängder heroin där tydligen. Har varit i alla tider. Eller alla tider har det inte varit det. Men hur kan det inte liksom ha fått blodspelarna? Har du någon teori?
Jag har pratat lite grann med norska poliser som jag träffat i olika sammanhang, men också journalister som bevakar här. Och det förklaringen jag har fått i alla fall är att det sa man väldigt så här bra tidiga insatser, förebyggande arbete, evidensbaserade insatser dessutom som man inte har i alla kommuner idag i Sverige för övrigt.
Vad betyder det?
Det betyder konkret att man har då forskningsbaserade behandlingsprogram för unga och unga vuxna som är i riskzon för missbruk, kriminalitet och så vidare, som man vet fungerar. Men i Sverige har man, enligt en utredning från Socialstyrelsen, så är det en ganska stor andel av landets kommuner som inte använder sig av de evidensbaserade metoderna som finns. Mm. Och man tar då exempel på metoder som finns i Norge till exempel. Men sen har jag också förstått som att polisen har ganska bra koll på de här miljöerna. Det är ju ett mindre land att hålla reda på också. Men att det är en lokal närvaro, lokal polis som har mycket bra koll. Men att uppklaringen är otroligt mycket bättre. Över 90% uppklaring. Och jag tror att alla mord, nu kommer jag inte ihåg exakt siffrorna, men att alla mord som har skett typ senaste decenniet är i princip uppklarade, med ett undantag kanske. Mm. I Sverige är, om man tittar på bara dödsskjutningarna, så är det katastrofalt dålig uppklaring på 20-25%. Tänk er då vad det gör med människor som ser sin sons, pojkväns, väns mördare, som man tror är mördare, och rör sig fritt och härja, posta bilder på Instagram, resa till Marbella, ha en dyr klocka på sig, håna personer på så olika sätt i musikvideor och bla bla bla. Det finns en otrolig hämndlystnad också bland människor, och det är något som också en del som jag inte intervjuat nu återkommer till, att varför har vi så mycket dödsskjutningar, så mycket våld? Hämnd. Narkotikan är visst så här, såklart i botten. Man kan ha konflikter som en gnista tänds på grund av narkotikamarknaden och pengar och svartsjuka. Men när välmorden börjar, så börjar eskalera på grund av att man vill hämnas till varje pris. Mm. För hämnas man inte, vem är man då? Och jag menar, vi har ju fått sån utveckling i Sverige. I Norge, om man då klarar upp brotten när det sker, så lite grann,
det är svårt att hämnas,
tar man bort, liksom, tar man bort personer som potentiellt vill hämnas.
Har de längre straff?
Jag vet, de har väl alltså, det är väl ingen skillnad tror jag, på straffen i Norge och Sverige, men de har däremot en kriminalvård som oftast används som ett positivt exempel.
Okay.
Sen är jag inte så insatt att jag kan redogöra för det här, men att det verkar vara, ja, men så här, human med positiva resultat. Jag vet inte om det innebär att färre som återfaller i brott eller vad det innebär.
Mm. De grabbarna som du skildrar, det är väl inte så, har inte varit så effektivt för dem att sitta inne liksom. Alltså de blir inte direkt mönstermedborgare oftast, eller?
Det är ju, jag undrar om återfall, jag minns inte vad återfallen är, om det är, jag kommer inte ihåg, men en den del återfall är ju brott.
Den är lägre än man tror, tror jag.
30%, kan det vara så?
Ja, kanske.
30% uppklart, ja. Eller återfall på kriminalvården. Mycket högre, de som är då yngre och hamnar på SIS-hem, den är högre. Men de som jag har varit i kontakt med, alltså en del kanske som lyssnar tror att det är någon hotellverksamhet med att sitta på anstalt, där inte. Idag är i princip alla anstalter och häkten för en del överfulla. Man får dela cell med andra personer. En del personer som är inne, kanske borde vara inne på psyket istället. Mår dåligt, konflikter för att det är en massa gängkillar som ska brusa upp sig och hävda sig inför varandra. Det är incidenter mot varandra, mot personalen. Och jag gjorde en granskning för inte så länge sedan för SVT om just kriminalvården, där kriminalvårdarna, en majoritet på landets så säkraste anstalter, själva sa att de inte kunde upprätthålla säkerheten, varken för sig själva eller för de intagna, så som situationen är nu. För det är också enorm personalbrist på många håll. Så det är inte jättebra.
Nej, det här verkar ju vara ett system med väldigt många. Alltså, de här SIS-hemmen känns ju inte heller så stabila.
Nej, de är också kritiserade av forskare. Mm. Vad finns det för alternativ? Jag vet inte. Men jag hör ganska mycket kriminologer som är vettiga som pratar om att man ska inkapacitera unga förövare under en längre tid när de är som mest brottsaktiva. Som ett sätt att kunna göra någonting åt att vi har nu massa barnsoldater som gärna tar på sig morduppdrag. Och det är ju faktiskt en situation som många andra länders kollegor då hör av sig med, bara, vad fan händer i Sverige? För att de inte har den situationen i Tyskland till exempel, i Schweiz. Och jag har inget bra svar på det. Men unga killar som är beredda att skjuta varandra, och vad ska man göra med dem? Som jag sa inledningsvis, en av de här killarna som hör av sig till mig och väldigt arg, som är ute efter, strax efter 2 år. Vad ska den personen vara ute i samhället? Alltså, vad gör vi med den här typen av soldater som är skadade på olika sätt?
Ja, men sen min bild, jag vet inte om du, om man någon gång har släckt ett liv, vilket du har träffat många som har gjort det liksom, har du pratat med dem om vad det gör med, alltså, med själen?
Jag upplever att de som jag har haft kontakt med som har gjort det, att de har, nej, men på något sätt att de måste rättfärdiga för sig själva varför de har gjort det. Att man har varit tvingad på något sätt. Det var mitt liv eller den andra personens liv. Men jag tror inte att de alla mår så bra heller. Att de lever med det här, ser den här personens ansikte som dyker upp i mardrömmar. Men det är inte alla som heller erkänner exakt vad de har gjort, inte ens för mig. Även fast jag har hamnat i sådana situationer där vissa blir otroligt transparenta. Och det blir nästan som en reporter i det läget, eftersom jag har då måste respektera människors vilja att vara anonyma, så säger inte jag till någon vem som säger vad. Det blir att man nästan blir någons präst. Att för första gången så kan de prata med någon utomstående som nog kan vädra sina innersta tankar inför, utan att man dömer den personen. Men man vill förstå den personen. Så jag tror att de har otroligt stort behov av att prata med någon.
Sen är det ju, du pratar ju om det, hur otroligt vanligt det är också med diagnoser. Och det kom en siffra för inte så länge sedan att det är typ 6 gånger så vanligt eller något att man har ADHD om man sitter på anstalt än det är i resten av samhället. Ja, vad tänker du kring det?
Ja, men att en diagnos inte är likhetstecken med att man blir mördare, men att mer så här, hade man kunnat göra någonting från skolans håll tidigt för att se till att de här klarar skolan. Om de har, om olika former av diagnoser gör att de har koncentrationssvårigheter eller impulsiva eller vad det nu ska kunna vara. Hur mycket hade samhället tjänat på att avsätta extra pedagoger tidigt istället för att betala över 1 miljon kronor per år som jag tror att det kostar att ha någon inne på anstalt. Kriminell, alltså att leva som kriminell under 15 års tid, det finns beräkningar gjorda på det, kostar samhället 23 miljoner. Men hur, jag tror att om man skulle fråga några kommundirektörer så här, vill du betala 500 000 nu eller 23 miljoner sen gånger 50, så skulle de flesta kanske svara, men hellre nu såklart. Men i verkligheten när man står där och ska skriva på, så är det nog väldigt mycket svårare. I alla fall är det så människor berättar för mig, att de har jättesvårt. Alltså, massa kommuner sparar pengar. Hur ska de kunna liksom avsätta rätt sorts stöd till de här barnen som har diagnoser, som potentiellt skulle kunna hamna på någon anstalt, som potentiellt kan bli en mördare? Jag tror att man måste också förstå det. Och alla tror jag är överens om att man kan börja mycket tidigare än vad man gör.
Men sen känns det också som att, jag menar, diagnos eller inte, det här empatistörda då ur liksom något slags, vad ska man säga, alltså det faktum att man är beredd att döda någon. Jag menar, sen ska vi ju komma ihåg också att en mans hjärna är väl inte fullt utvecklad förrän i typ 29-årsåldern. Så att om man är då 16 och får en Glock i handen, så kanske man har liksom, alltså konsekvenstänkandet finns inte där helt enkelt.
Nej.
Tänker jag.
Nej, men så är det. Och det är därför tror jag som vi också ser 15-16-åringar som skjuter in någon trapp, slänger in en handgranat, filmar sig själva när de skjuter in i en dörr. Där det bor någon person som de inte ens har relation till. För att de har fått ett uppdrag av någon person som är i utlandet, som vi har sett senare tid.
Just det. Jag tänker mig också att, men det här, jag har pratat om det här förut, men jag tänker så här, att om någon, jag menar, jag hade jävligt, jag var ett störigt skolbarn liksom. Det fanns, ADHD fanns inte på den tiden, men om någon hade sagt, när jag var 13, hade sagt så här, ska du inte bara skippa hemkunskapen och tjäna 10 lax istället på att flytta den här väskan? Jag hade ju gjort det på en sekund.
Ja, det gör nog många, alltså, resonerar på samma sätt. Men när fick du din diagnos?
Förra året.
Varför valde du att utredas så sent?
För, det var någon, jag hade inte tänkt på att jag kunde ha det förrän jag hörde någon intervju där någon pratade om symptom som överensstämde klockrent med mig.
Får du medicin för det?
Jag har valt att inte käka det förrän typ nu. Jag har fått Elevanza som jag ska testa.
Men gör det någon skillnad?
Medicinering?
Mm.
Alltså den vändan som jag hade med... ja, det gör det. Jag käkar en kort period. Men jag har sådana sömnproblem så det funkar inte liksom. Men...
Nej, men precis, så då kanske du hade helt andra förutsättningar med din diagnos, att ändå uppenbarligen har du lyckats ändå förvalta. Och det är jättemånga som har diagnoser som blir otroligt framgångsrika. Och jag brukar ibland försöka säga det när jag pratar i olika sammanhang. Jag blev bjuden in till skolor för att prata med skolungdomar som läst boken och vill förstå den här miljön och folk inom socialtjänsten och så vidare. Det finns ju en rädsla och ett stigma kring psykisk ohälsa. Framförallt skulle jag säga bland en del grupper som har ursprung i andra länder, där man inte ens har ett begrepp för psykisk ohälsa.
ADHD är ju extremt okänt i till exempel Frankrike.
Jaha, i Frankrike också.
Ja, vi har försökt prata om det där. Liksom. Alltså, min tjej är fransiska.
Ah.
Svårt.
Men, men kan man inte också... Ibland, det kan ju vara en superkraft. Eller?
Jo.
Kan inte det vara det som har gjort att du har lyckats bli bra på det här?
Absolut. Ja,
så en superkraft, så att det kan då å ena sidan vara en superkraft, men det kan också kanske vara... Ja, men under dåliga förutsättningar drar det ner i gyttjan.
Ja, herregud. Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du, apropå att växa upp då, jag tänkte att vi lite grann ändå skulle ta det från början. De som lyssnar, om de vill höra om din uppväxt kanske lite mer i detalj, så kan man ju lyssna på ditt sommarprogram som var jättefint tycker jag. Men att komma till Sverige i början av 90-talet, hur minns du det?
Jag minns det som en väldigt bra upplevelse, att en tidsresa på ett sätt, att gå från så här häst och vagn i Kosovo till bilar, bussar som fanns överallt, till att bo i en lägenhet där vi hade toalett som man kan spola från att ha haft utedass, till att äta kött i skolan från att liksom haft kossor i laggården och så vidare.
Hade du inte gått till skolan i Kosovo?
Jo, vi var årskurs 1 faktiskt. Ja. Men att vi fick inte riktigt mat i skolan.
Okay.
Den lyxen fanns inte det ändå. Jag brukade faktiskt följa med mina grannar till skolan. För de var något år äldre än mig. Så jag ville så gärna gå i skolan också. Så att, jag fick dispens att gå följa med i alla fall. Från att jag var 6 år, lite tidigare än vad jag skulle ha varit här. Men efter att jag gick färdigt årskurs 1 så flyttade jag till Sverige. Mm. Så jag har fortfarande ett klassfoto från det här första året. Alla barn som ser, men så här, men som barn gör. Det är klassiskt Balkanfoto. Mm. Men det är påminnelse om vart jag kommer ifrån. Mm. Jag är otroligt stolt över mitt ursprung. Otroligt stolt. Och det tror jag att man ska vara om man har även så här en del, om man hamnar i identitetskris, och det hamnade jag också när jag växte upp i Borlänge. Så här, en del kunde säga albanen när man växte upp, och sen kommer med lite andra namn och ord och kommentarer också, men jag kände då ett tag att vem är jag? Alltså jag hade en bra uppväxt, det var blandat i skolan, det var lätt att integreras, fotboll, idrott, alltså det var min väg in. Så det är mycket stor skillnad från hur det är idag. Så mycket mer isolerat som sagt. Mm. Men den här identitetskrisen, det tog ett tag innan jag bara fann mig själv. Men fan, jag är det och jag är det och jag är det. Alla de här sakerna, det definierar mig. Mm. Men den tiden var väl kanske en så här identitetskris Samtidigt som jag försökte hitta min plats någonstans i Borlänge. Jag var en duktig elev i skolan. Idrott var jag bra på också. Jag var med i Dalalaget i både handboll och fotboll. De vänner som jag skaffade genom idrotten, på tal om vikten av idrott, är ju faktiskt de som fortfarande är mina absolut närmaste kompisar.
Mm.
Absolut mina närmaste kompisar. De som jag har känt sedan jag var 10-12 år.
Är Viktor Norén en av dem?
Nej, han kom liksom inte in på det sättet. Men Viktor och jag lärde känna varandra som elevrådsordföranden på respektive skolor.
Aha, okay.
Så när vi hade någon sån träff så träffade jag honom för första gången och förstod att han sysslade med musik. Och sen började jag med väldigt tidigt med journalistik. För jag började på lokaltidningen som 16-åring.
Mm.
Och sen fick vi faktiskt ganska tidigt också kulturpris. Sugarplum Fairy för musiken, och jag fick det för att jag hade vunnit någon novelltävling på min skola.
Mm.
På gymnasiet var det här. Men vi, våra vägar liksom, vi hade, det är så en liten stad, 50 000 invånare, som man såg sig på ungdomsdiskon och på krogen och i olika sammanhang. Och mm. Jag lyssnade såklart på dem. Jag hade tjejkompisar som var dödsförälskade i dem. Och såklart stor respekt för dem. Men det var egentligen först i mer vuxen ålder som jag började umgås närmare med killarna. Och framförallt det genom Christian.
Mm.
Som jag blev väldigt bra kompis med. Vilket år var det? Det var, alltså vi båda tror jag fann varandra genom att han försökte sig närmare journalistiken. Och jag hade då redan börjat min journalistkarriär. Han hade gått ut i en lång relation. Jag hade gått ut i en lång relation. Och där hade vi också den här bakgrunden från Borlänge. Och det gör fan mycket att bara vara från samma stad.
Mm.
Samma referenser och ett gemensamt intresse och en otroligt fin person.
Gidlund ska jag säga. Hur minns du honom som skribent?
Otroligt skicklig. Mycket bättre än vad jag var, kommer bli.
Tror du? Eller ja, tycker du?
Mm. Verkligen. Otroligt målande. Och
ni gör så olika saker, tänker jag. Så det är svårt att.
Ja, men ja, absolut. Men jag känner mig inte som en stilist, utan mer så här researcha sönder saker och nörda ner mig.
Mm.
Men han var mer poetisk, ska jag säga. Men det var genom Christian som jag också mer och mer liksom träffade i olika sammanhang. Viktor och Kalle och Jonas och många andra.
Mm. För liksom, om man då tar ditt skrivande, du började som 16-åring liksom, och sen, du kom ju ut i världen ganska tidigt, eller?
Ja, men absolut. Jag visste ju väldigt tidigt av en slump vad jag ville syssla med. Journalistik. Och det är dels lokalt, sen Värnpliktsnytt i lumpen och sen då på Expressen så småningom. Och bara iväg överallt, kors och tvärs över landet och besöka förorter och besöka Arvidsjaur och Gällivare. Det var ju så här oftast efter att det hade hänt något tragiskt, något mord någonstans. Mm. Kvinnomord. Det var ju då ungefär som mordet på Tove nu, den unga kvinnan. Som, det var ju så här otrolig uppmärksamhet kring sådana fall. Och jag var en sån reporter man gärna skickade iväg. Jag var singel och hade liksom inga attachments. Jag kunde vara 2 veckor i Gällivare vid ett tillfälle efter ett mord. Helt själv, utan fotograf, bodde på ett hotell. Blev hembjuden till de som jobbade på hotellet på hemmamiddagar. Och verkligen så här smälte in i samhället i jakten på en story.
Mm.
Det var ju en tid som var väldigt lärorik på så sätt. Men också utomlands mycket.
Varför blev det krim?
Men jag är ju intresserad av att så här försöka förstå vad är det som har hänt.
Mm.
Varför har det här hänt?
Mm.
Varför? Det är orsakerna. Och det känner jag som kanske när jag bevakade de här fallen förut. När det var relaterade så här, relationsmord och liknande. Så kunde man kanske hitta en förklaring ganska snabbt. Men sen kommer ju de här barnamorden, ungdomsmorden, killar som knappt hade fyllt 20 som sköts ihjäl. Och bara, varför har det här hänt?
Mm.
Det var inte lika lätt att få svar på. Bara, hur fan kommer det sig att det här har kunnat hända? Och det som jag märkte som journalist när jag bevakade det fragmentariskt var att man bara skrapade på ytan. sen gick man vidare till nästa. Och sen kom man tillbaka. Men jag märkte ju att också när jag gjorde de här reportageresorna och landade på olika ställen i Sverige, att det var ju många samhällen som inte mådde särskilt bra.
Mm.
Små företagare som drev en kiosk i någon förort i typ Lindängen i Malmö, som blev utsatt av unga tonårskillar som var uppväxta i samma område, som höll på att smällare så här, som dundra på hur mycket som helst inne i kiosken.
Mm.
Man bara, varför gör man så här? Poliser som väldigt tidigt också pratar om det här som jag nämnde innan, att men vi kan inte vara så närvarande längre och bladdar. Så att jag fick ju de här fragmentariska berättelserna från olika håll. Och sen, om man får använda det uttrycket, så exploderade ju den här utvecklingen med dödsskjutningar.
Mm.
Som gjorde ju att det blev det naturliga. Men innan det hade jag ändå gjort en massa om jihadismen, som alla de här som reste till Syrien och anslöt till IS. Pratat med föräldrar, med syskon, med personer som jag hade kontakt med. Så plötsligt så var de i Syrien.
Mm.
Och det var en kvinna som gjorde en sån resa för att ansluta till sin man som fick barn i Syrien. Och som fick sin man så här, sprängd eller skjuten eller vad det nu blev liksom i kriget där. Och hamnade i ett av de här lägerna. Och jag minns då den här personen som jag hade pratat med tidigare, som studerade på ett universitet och framstod för mig som en ganska normal person, som hade tagit det här beslutet att åka till en del av världen där hon sannolikt riskerar att dö, och ansluta till en grupp som tar slavar och gör de absolut hemskaste sakerna. Hur fan kan det hända? Och hade kontakt med henne tills hon så småningom väldigt nyligen fick lämna lägret som hon var fast i med sitt barn. Och var ångerfull såklart för det val hon hade gjort. Men i hennes berättelse så kan jag också förstå de berättelser som en del av de här killarna har. Varför händer vissa saker? Varför går man med i ett gäng där du riskerar ditt liv? Där du också genom att gå med där är kapabel till att göra fruktansvärda saker. Och jag tror att vi människor är kapabla till att göra de fruktansvärda sakerna under rätt sorts förutsättningar.
Mm.
Och att någonstans där finns ju också kanske en glipa av ljus, att man kan faktiskt också hitta tillbaka. Det finns ju, även fast det är otroligt mörkt,
mm.
så finns det ju. Även den här 16-åringen då som skickar hot till mig, som har skjutit många skott i en person som för övrigt överlevde. Även om han mår psykiskt dåligt och så vidare, så kanske det finns hopp även för honom med rätt sorts hjälp.
Mm.
Men för att svara återvända till din fråga, att jag tror att jag såg de här sakerna och hade så mycket i mitt bagage av de bevakningar jag hade gjort, att det blev det som var så här, det här är det som är det akuta, det stora samhällsproblemet just nu som jag måste förstå.
Mm. Men är det inte så här, ja, men nu har det ju liksom varit våld, sprängningar, rån, mord, liksom folk som sitter inne lång tid. Så här, skulle det inte vara skönt för dig att bara åka ner till Zinken och bevaka en bandymatch?
Jo, men alltså, absolut. För jag ska vara föräldraledig nu, men jag kommer tillbaka, så är jag ju väldigt öppen för att göra helt andra saker. Men jag vill ju, vad jag än gör, göra någonting som känns meningsfullt.
Mm.
Jag känner att jag kan berätta någonting som inte 10 andra kollegor kan göra.
Mm.
Och just nu känner jag att jag gör det som jag tycker är absolut mest meningsfullt, som jag kan bidra med. Och fylla liksom ett glapp i mellan publiken och det som sker.
Mm.
Som vi inte riktigt förstår. Men jag vill inte liksom så här, jag vill inte åka till en ny mordplats och nu dog en 17-åring och nu var det en 15-åring som sköt ihjäl den här personen. Bara rapportera. Det kommer att bränna ut mig, tror jag.
Mm.
Men däremot så vill jag också så här, hitta nya berättelser. Vilka är det som är i toppen på den här pyramiden?
Mm.
För nu har jag ju 2 böcker. Den första boken kanske beskrivit en del av bottenplattan, pyramiden. Och i den här nya boken, högre upp i pyramiden, de som står och anstiftar mord, de som säger åt de här unga killarna längst ner, gör det här.
Mm.
Och sen finns det ju ytterligare personer som är högst upp i pyramiden, som är långt ifrån våldet, som tjänar miljoner, som tvättar pengar, som kanske är ultrareligiösa, fromma personer. Vilka är de?
Är kurdiska räven så att säga inte i toppen av the food chain?
Nej. Det skulle jag säga att han inte är.
Okay.
Han är någonstans i mellanskiktet. Och i mellanskiktet finns det flera sådana personer som har hundratals miljoner i brottspengar att röra sig med. Som har killar som är beredda att döda för dem på deras order. Och det som händer nu, om man ska prata om kurdiska räven, att varje dag får jag i princip nya meddelanden om utveckling i den här miljön. Så inte bara här, alltså här sker skjutningar och sprängningar och så vidare, men det sker också liksom på den nivån, mellanskiktsnivån. Och även de som är mer mot toppen, som har börjat störa sig otroligt mycket på hans sida, så att säga. Man tycker att skjuta ihjäl försvarslösa anhöriga som inte har med det här att göra är liksom smutsigt. Det är, man gör inte det. Man bryter mot någon kodex som de här kriminella någonstans följer. För att annars skulle det vara kaos även i deras värld, om man vet att min mamma, min pappa, min son och så vidare kommer riskera att betala priset för det val jag gör. Och då ska man veta att väldigt många har ju föräldrar, partner som lever parallella liv utan den här kriminella. Sen kanske de livnär sig på pengarna ändå, men lever helt utanför. Och de vill man inte blanda in. Så den utvecklingen vi har sett på senare tid har satt igång en kedja av reaktioner där också nya allianser skapas med personer som har mycket kapital, som också vill skapa någon form av vapenstillestånd. Och jag är inte säker på att det kommer att lösas via medling, för att jag har blivit så infekterat. Utan att de signaler jag får är att både han och andra personer lever väldigt farligt.
Mm.
Väldigt, väldigt farligt. Och att det inte bara den här utmålade konflikten som vi läser om, att greken och kurdiska räven, det är liksom mycket mer komplext än så och involverar mycket mer starka då individer i den här världen än de personerna.
Har du koll på vilka de är?
Ja, en del av dem har jag koll på. För att jag får information om vad som händer. Och det är liksom så här, varje dag, det händer så snabbt i den här världen. Allianser spricker, interna konflikter, rädslor, alla har familjer. Man har partner som sätter press på en och bara, ska vi verkligen hålla på med det här? Vi har barn och så vidare. Att det skapar sprickor. Så att man måste hänga med varje dag vad som händer. Och varje dag får jag ny information om utvecklingen. Och det händer mycket utanför Sveriges gränser just nu. Som jag vet inte riktigt vart det kommer bära åt. Men att det är ingen av de här går säker heller. Det är budskapet jag får.
Mm. Ja, men jag tänker mig att har det inte pratats lite grann på EU-nivå om att man är orolig för att den här liksom, utvecklingen i Sverige ska sprida sig till andra länder?
Med
våldsspiralen, så att säga.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror att man kan vara orolig, det är en sak. Men vi har ju liksom olika problem i olika delar av EU då, till exempel. I Belgien och Nederländerna har man ju, alltså, som är portarna för kokainsmugglingen. Så man gjorde rekordbeslag förra året på 160 ton kokain.
Mm.
Så där har man ju problem i form av korruption, att man oroar sig för rättsväsendets personal. Att de kan utsättas för påtryckningar för hot. Det pågår stora rättegångar i bland annat Nederländerna där alla som är delaktiga, advokater och åklagare med mera, har personskydd För att man har mördat kronvittnets brorsa, en advokat som har försvarat den här personen, en journalist som har varit inblandad i kontakt med en av de här närstående. Så man ger sig på även utom så på en nivå som inte har sett i Sverige. Mm. Sen finns ju maffian i Italien och så vidare. Men det som många länder har, som till exempel Tyskland, alla som har varit i Berlin vet hur mycket, alltså du snubblar över olika typer av piller vart du än vänder dig i princip. För det är en sån stad. Men du ser inte att folk skjuter ihjäl varandra på öppen gata. Eller att du har barnsoldater som pepprar kulor i andra sportar. För att det inte tillåts. Det är maffior som styr. Det kan vara nigerianska maffian eller albanska maffian eller någon släkt, någon klan som för övrigt har inflytande här också i Sverige genom släktband. Där finns det ju då det här toppskiktet. Om man tänker på pyramiden för att förenkla det, så har ju du de strukturerna som är väldigt satta i många andra länder som inte tillåter kaoset som vi har i Sverige.
Mm.
Som inte tillåter att man skjuter ihjäl dem, för det är dåligt för affärerna, för att i grunden vill alla de här tjäna pengar. Men här är unga killar som är oorganiserade, som är som, för att citera en syster till de killarna jag intervjuat, som huvudlösa kycklingar. Det finns liksom i Tyskland, i många länder finns det då äldre som bara säger nej.
Mm.
För att du ska kunna vara med i vår organisation så är det de här stegen som krävs. Det är lite som MC-miljön.
Mm.
Du ska göra små tjänster, städa, putsa mina skor, visa respekt, klä dig ordentligt. På med skjorta och slips. Putsa dina skor.
Mm.
Alltså lite vuxna kriminella som man kanske är mer van att se i andra länder. Här ska du helst visa att du har dyra klockor och, som inte du själv äger kanske, eller stora loggor på kläderna. Det blir liksom en viss sorts militäruniform nästan för killar i den här miljön, som du kanske inte på samma sätt kan urskilja när du träffar så att säga riktiga hajar i den kriminella världen som beter sig som affärsmän snarare.
Men om jag förstår dig rätt, liksom, de som är ovanför räven då, som du har bevakat, de är någon helt annanstans i världen. Är det liksom, är det så att man har kontroll över liksom narkotikainflödet också?
Det finns personer som sitter i Marocko och styr då cannabissmugglingen till Europa väldigt mycket. Och sådana som då har Sverige som marknad, säger vi, köper 1 ton. Och sen kan ju då kriminella, olika grupperingar från olika städer säga, men jag köper 100 kilo, jag köper 200 kilo och så vidare. Men den som sitter i Marocko är liksom din kontaktperson som har kontakt med bönderna uppe i bergen och så vidare. Så en sån som då liknande räven, den typen av person kan ju ha pengar, kan ju vara den som sköter logistiken, har personer som har lager runt om i landet och se till att transportera drogerna från punkt A till punkt B och över gränsen och så vidare. Och som tjänar sin del av kakan, men sen måste de som köper tjäna sin del av kakan. Så det finns ju den typen av personer som de här är beroende av. Om det är då amfetamin, ecstasy, kokain, då är det kanske mer ofta Nederländerna.
Mm.
Och då de belgiska hamna, men allt går ju då via Nederländerna. Så måste du ha dina personer där som ser till att, som är dina kontaktpersoner i de länderna.
Mm.
Så det de här räventyperna då gör är att de kan ha logistik och pengar och rätt sorts uppbackning för att föra in stor mängd narkotika över Sveriges gränser och sen distribuera ut det till olika köpare. Men ovanför dem så finns det då de här som faktiskt styr, som sitter på kontakterna. Det vissa av de här killarna gör för övrigt, de har ju kontaktet i kartellerna själva. Men det finns några sådana hajar som sitter på några 100 miljoner kronor som jag får förklarat högre upp i näringskedjan, som inte alls gillar det han håller på med, som är då det här våldet mot anhöriga. Sen kan alla liksom så här konkurrera om marknaden, men som är mot själva våldet i den formen. Men om man då, där han befinner sig i Turkiet, eller om man är i Nederländerna, Spanien, då är man på den nivån, även om man har några hundra miljoner, så är man fortfarande en liten fisk. För där finns maffialedare från Ryssland, från Azerbaijan, från Balkan, från Sydamerika, som är hajar på riktigt. Mm. Och som klär sig i kostym, som har investerat sina tillgångar i stora fastigheter, hotell och så vidare och så vidare. Som inte gör så mycket väsen av sig. Men när man börjar reta dem tillräckligt mycket, då, om man gör det, vill säga, då har man stora problem.
Mm. Skulle det kunna vara, jag menar, det låter ju farligt så in i helvete, men för en fråga som jag hade, som jag inser nu efter ju mer vi pratar, är lite dum nästan, men det är ju så här, okej, för du har ju belyst orten inom citationstecken från så många håll. Du har pratat med mammorna, du har pratat med politikerna, du har pratat med de kriminella, du har pratat med barnen i skolan och du har pratat med deras lärare. Och då tänkte jag så här, hur många mer perspektiv kan du ta? Men det är uppenbarligen så finns det jävligt mycket kvar.
Ja, men som jag sa, den här pyramiden, näringskedjan består av många olika aktörer. De som gör det möjligt, som jobbar inom bank, som är växlare, som är mäklare, som är kryptovalutväxlare, som sitter och säljer klockor i olika lager. Det finns väldigt många perspektiv som man kan belysa. Och som jag känner så här, fortfarande så här, om jag ska, vilket jag vill, om jag ska skriva en tredje bok, så är det kanske det perspektivet som jag skulle vilja ta mig an.
Mm.
Så får vi se. Men jag tycker att det här, om jag får själv få liksom så här beskriva första boken, så är det verkligen så här, man kanske är så här lokalt stort problem som gör att man förstår många av våra problem i svenska förorter, och med en etnisk dimension i det fallet. Det här nya boken är mer nationella problem, det är den internationella kopplingen. Så jag vill ju fortsätta utveckla, se från nya perspektiv hela tiden.
Mm. Spännande, det ska bli spännande att följa dig, men jag hade ju velat att du inte skulle behöva jobba med det här, men nu är det som det är.
Jag ska mamma att jag fucking mådde bättre. Malt är knas som din son har fått sett. Jag blandar upp min nasha med två cigaretter och kollar på de andra drängarna som ligger efter. Det kollar vi har nu, har nu. Jag kan logga ut och dra nu, dra nu. Jag kan knappast gå i stan nu, i stan nu. Om Gud vill det blir bra nu, det blir bra nu.
Du, vem sköt Einar?
Enligt polisens teori och enligt gatans teori så är det två personer som är inblandade, och den ena personen ska sägs vara död idag och själv ihjälskjuten, och den andra personen har blivit utsatt för sprängdåd under början på det här året och befinner sig någon annanstans. Men det är som sagt gatans hypotes.
Mm.
Och så även om rättsväsendet så att säga inte kommer åt de personerna som är inblandade, så finns en klar uppfattning om vilka som var skyldiga, är skyldiga. Och det kommer de som bär den då skulden eller den anklagelsen på sina axlar att få leva med resten av sina liv.
Mm. Tror du att du kommer liksom uppleva att det här kriget tar slut?
Jag tänker att om låt säga att vi går i liksom en liknande utveckling som man har i då Tyskland och Italien och så vidare.
Att det blir mer städat.
Maffiastrukturer, så blir det mer städat på ett sätt.
Mm.
Jättebra, mindre dödsskjutningar. Men infiltration, korruption, mindre bra. Sen tror jag att de här unga killarna kommer förr eller senare skjuta ihjäl varandra. Jättetragiskt. Men att det så småningom kommer liksom att stabiliseras även i den miljön. För att det är inte sunt för någon att dö och sprängs på det här sättet. För i grunden vill ju folk tjäna pengar. Det är därför de gör det här. Pengar, pengar, pengar. Och det gör man inte genom att skjuta ihjäl varandra. Sen kommer ju några av de här ut också. som har åkt fast på straff genom krypterade chattar. Och flera av dem säger att snart kommer det bli lugnare. En specifikt berättar att snart kommer ett 20-tal av hans vänner som har dömts på de här chattarna komma ut. Och då kommer det bli lugnare i den delen av Stockholm där det här nätverket har sitt inflytande. Mm. Är det sant eller inte? Jag vet inte. Men jag tror att det kommer bli lite lugnare förr eller senare.
Mm. Vad har du för tid? Vad är tidshorisonten? Är det 5 år?
Ja, 5 år, det tror jag, absolut. De här killarna är ju otroligt medvetna om att allt som händer nu får konsekvenser. Alltså, det påverkar lagstiftningen. De vill inte sitta inne. Ingen som jag har haft kontakt med som tycker att det är kul att sitta inne så här 10, 12, 14 eller livstid så som anstalterna är dessutom. Med otroliga begränsningar där de inte ens får träffa sina flickvänner. För att de har nätverksstämpel. Så det ska man förstå, att det är inget glammigt liv innanför muren heller.
Jag lyssnade på någon av rapparna som du refererar till som beskriver hur det är att sitta med fulla. Och då förstod jag att det var fulla restriktioner.
Just det. Och det är väldigt isolerande. Nej, men jag tror att de som är unga, som ser någon form av statushöjande förklaring till varför man vill skjuta ihjäl någon. De som inte blir gripna kommer dö. De här balansen kommer nog sätta sig snart. Maktbalanserna.
Mm.
Det vakuum som har uppstått på grund av alla de här domarna mot folk tack vare chattarna har ju skapat ett maktvakuum som även poliser som jag pratat med tycker har fått negativa konsekvenser. Att man borde vara mer förberedd när man satt med de här chattarna med den här informationen. Hur gör vi nu? Man måste förstå att det här kommer att få konsekvenser.
Mm,
vad gör man med vakuumet som uppstår?
Mm.
Hur förbereder vi socialtjänst, skola, kommuner och andra på det som komma skall?
Mm.
Och det är en sån lärdom som man nu har med sig. Nu gör det inte så stor skillnad för tillfället, men som det alltid gör och blir så kommer det bli någon form av stabilisering. Men jag tror inte att vi kommer komma ifrån att det här är en oorganiserad miljö under åtminstone många år fram. Och så länge det är det så kommer det uppstå konflikter om narkotika, om tjejer, om kränkningar, om TikTok-postningar, om låtar och ja, och att det kommer vara många som dör.
Mm. Jag hade tänkt att vi skulle avsluta på en positiv not, men innan vi gör det så tänker jag bara, det här mycket av det du har gjort framförallt på SVT handlar ju om hur lite lyssnade på människorna då på till exempel Järvafältet är. Ser du någon ljusning där? Tänker du att är politikerna mer närvarande? Händer något?
Men det som jag upplevde den tystnadskulturen när jag skrev första boken och mötte människor som absolut inte ville prata var så frustrerande. För att som journalist hade jag så lång tid mötts av en vägg och de som kanske stod och höll sig framför porten till det här området var ju oftast någon form av aktivist. Någon så kallad good guy eller good girl som trodde att de gjorde nytta för orten och skulle försvara orten. Ortens heder och bestämma vad som fick sägas och inte sägas och hur man skulle säga det. Och jag tror att även alltså de som bor innanför, som har varit instängda innanför de här isolerade murarna, har kickat bort de här personerna som har agerat för allas räkning.
Mm.
Som har varit nyttiga idioter. Som har liksom låtit den här typen av fråga om trygghet och rätten till trygghet, rätten till en bra skola, att man pratar om problem som finns på ett öppet och transparent sätt, som kanske har fördröjt den debatten i 10 år, helt i onödan, de ser jag inte så mycket av idag. Vilket är det mest positiva kanske för journalister men också för de som bor där själva. Så en utveckling som jag har sett är ju att föräldrar pratar i medier om situationen i Järva i det här fallet till exempel.
Mm.
Häromdagen var det en pappa som fick sin son ihjälskjuten i hösten 2021. Jag pratade i Aftonbladet om att mordet fortfarande är ouppklarat. Han kritiserade staten som inte kan erbjuda tillräckligt med skydd till de boende. Som inte klarar upp brotten. Som också själv sa, det här en pappa med somaliskt ursprung, som själv sa att vi, vårt community är värst drabbade av det här. Att se det 2023, när det hade kunnat sägas 2018, är ju sorgligt.
Mm.
Men jag tycker att det är en utveckling som är bra, där människor faktiskt själva äger frågan och pratar om sig själva, istället för att det ska stå någon där som vill söka uppmärksamhet, som vill vinna poäng i sina led av likasinnade, som drivs av en egen agenda. Det är mest glädjande att se att de personerna inte får det utrymmet, inte får den uppmärksamheten, tycker jag.
Mm. Du, jag frågade förut, tror jag, om liksom uppgivenhet. Men händer det att du bara, men fuck it, det här kommer inte gå att lösa? Du måste ju ha känt det någon gång.
Alltså det är klart att man möts av, ja, det är klart att jag möts av människor som är uppgivna och att man själv lite grann drängs av den här uppgivenheten. Men rätt som det är så träffar man på någon person som tar bort den här våta filten i ett svep.
Mm.
Det kan ju vara som en liten tjej som heter Sidra, som jag också skildrar i Vem ska rädda barnen?
Just det.
Som ju är sån ljusstråle, som är så hoppingivande och som är så här också barns naivitet. Det här ska bli bra, vi kan inte ha det så här, som står inför sin klass och pratar om att man måste drömma stort och har målat upp figurer med så här balaklavor på sig för att illustrera de här killarna som står vid torgen och ser coola ut. Bara, så där ska vi inte vara. Vad är det här för sådana? Jo, det är sådana som säljer droger. Att se ett barn prata om det, det får mig också att inse allvaret i det, för att barn ska inte behöva prata om det. Om jag pratar med mina andra kompisar som bor i villaområden, så är det knappast det som de pratar om, de barnen.
Mm.
Det är det sista de pratar om.
Mm.
Så det ger mig ju någonstans, det är deprimerande att se att ett barn ska behöva prata så, men samtidigt så är det hoppingivande att barnen faktiskt så här, pratar om det här och vill göra förändring.
Mm.
Så hur nedtyngd jag kan känna mig, så är det sådana små ögonblick, sådana möten med enskilda personer som gör för mig i alla fall en stor skillnad.
Mm. De var fina också, de här barnen som du pratade med, som skulle bli brandman, pilot och två basketproffs.
Och en läkare.
Och en läkare, perfekt.
Och vad skulle han göra med pengarna? Han skulle hjälpa sin mamma.
Mm. Fint. Du, vad ser du fram emot generellt?
Jag ser jättemycket fram emot att vara föräldraledig, att vara med min dotter, att se henne gå, ta sina första steg. Härnäst ser jag fram emot att hälsa på min farfar om några dagar. Ska jag dit, han fyller 93 år.
Mm.
Han känner sig svagare och svagare. Min farmor gick bort hastigt förra året. Och min farfar ska få träffa, och min mormor för en del som också lever, ska få träffa min dotter för första gången.
Mm.
De fyller år ungefär samtidigt. Och det ser jag jättemycket fram emot. För det är så jäkla skönt att bara kliva bort ur den här bubblan och bara sitta där med någon som har helt andra bekymmer och helt andra tankar, och också se min dotter interagera med den som betyder allra mest för mig, kanske.
Mm.
En av de personerna.
Mm.
Se fram emot.
Fint. Du, stort tack för att du tog dig tid och för att du gör det du gör.
Tack för att du vill prata med mig.
Ah, anytime.
Violet.
missa nu inte Diamants två böcker Tills alla dör och nya När ingen lyssnar. Skakande, extremt genomarbetade böcker, fängslande läsning. Får jag hälsa till någon, undrar jag? Ja, men då säger jag hej till dig som just lyssnat. Som säkert vet att det är Enin i Westin som producerat Acast som är plattformen och jag som är Kristoffer Triumf. Här är en snutt av Yassins Spider-Man del 2. Vi hörs om max en vecka. Jag sitter med fulla, jag får inga brev. Fuck 2021, 22, 23, 24 år, ändå en OG i spelet. Säg till min nya uppställ dig i ledet. Amir har proddat, försök hitta felet. Det är mycket som har hänt sen Spider-Man del 1. Jag sa till min anställd, säg till en bra kund, välkommen åter. Pusha mitt bolag tills jag har råd att köpa upp hela Rinkeby stråket. Fuck svensk hiphop, stenarna dansar på klockan så folk är på TikTok. Ser du hur långt jag... Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.